Hallå! Fatima här. Du som lyssnar, vi finns på Instagram. På kontot Fråga Kriminologen-podden, det är ett enda långt ord, då hittar du en hel del godsaker som har med avsnitten att göra. Fråga Kriminologen-podden alltså. Följ oss gärna där. Och med detta sparkar vi igång!
Varför döms inte alla mördare till livstidsfängelse? Får man provsmaka en smågodis i mataffären utan att betala? Och vad är det som skapar pyromaner och sektledare och terrorister? Det här är Fråga Kriminologen-podden med Fatima Adberger, jurist och kriminolog. Jag som ställer frågorna heter Ola Lagerström. Välkomna. Är de kvar?
Vem då? Vad?
Alltså katterna.
Ja, ja. De är här.
De är det?
Ja, ja.
Nej, du vet, jag har haft dåligt samvete en hel vecka.
Ja, det tycker jag att du ska ha.
Minns du? Alltså, jag sa ju där någonstans i förra avsnittet att hör upp alla tjuvar. Vill ni tjäna snabba cash och hem till Fatima? Hon har jättedyra katter.
Ja, precis. Och då i det sammanhanget, för det första, du tycker inte att jag är tillräckligt utsatt för brott som det är just nu. Och för det andra, vad du tänker på då, det är ju liksom priset de betingar som kattungar. Äldre katter som mina katter, alltså andrahandsvärdet, är inte särskilt stort. Så.
Men de är kvar alltså?
Ja, de är kvar. Jag har en som står här utanför, jag vet inte om det hörs nu, men som Billy Bob står här och skriker. För han tycker nämligen inte att jag får spela in när han vill gosa.
Så inget kattinbrott. Jag har i alla fall kommit på en lösning, så att säga, för att mota Olle Grind om det värsta skulle hända. För jag pratade med en riktigt storfräsare igår.
Jaså?
Han berättade för mig hur han har liksom... Han har larm in i huset. De här larmen är värda nästan lika mycket som själva huset, alltså det här lyxhuset.
Okej, okay, ja.
Så att bryter man sig in i det huset, först så kommer det en rök som gör att ja, man kan inte se någonting.
Okej.
Okay. Och den där röken också, den är inte, som han sa, skitkul att andas in. Sen kommer det ett vansinnigt högt pipljud.
Jaha.
Ja, och sen tar man sig inte ens ut från huset för dörrarna låser sig själva, man sitter fast.
Så att man är fastlåst medan någon sorts alarm som är jättehögt går i byggnaden alltså?
Ja, så värre än en råttfälla.
Oj, det här påminner lite grann...
Så jag tänkte på dina katter där.
Ja, jo, precis. Nej, men det påminner lite grann om jag jobbade för många år sedan då för NBV, alltså Nykterhetsrörelsens bildningsförbund.
Skål för det.
Ja, skål, ta med fan, säg. Då var det så här att då delade vi lokaler, vi var ett gäng, jag jobbade med liksom teater och kultur och så var vi ett gäng olika konstnärer som delade lokaler, lång historia kort, lokalen var larmad och den funkade så att om man gick ut och sen låste samtliga lås, då gick det här larmet igång och det här larmet hade just en sån här siren.
Vadå en sån?
Som slog till och började tjuta och den hade en rörelsedetektor. Så vad som händer den här sena kvällen när jag sitter uppe och jobbar med diverse manuskript och sånt och inför en premiär, det är att konstnären som har lokalen in till mig som har stått och målat till sent på natten, han är övertygad om att han är ensam. Och så går han ut och så låser han då samtliga lås. Man kan ju låsa två av dem utan att larmet går igång, men han låser samtliga lås noggrant som han är. Och då blir jag inlåst där. Och jag vet ju att det är en rörelsedetektor. Och jag försöker ta mig ut i hallen ungefär så långt fram som jag tror att den plockar upp. Eller innan jag tror att rörelsedetektorn plockar upp att jag är där.
Ja, just det.
Och så försöker jag ropa liksom efter honom. Kom tillbaka, du har låst in mig. Men han hör inte mig. Och jag rör mig lite för långt fram. Rörelsedetektorn noterar att det är någon där. Och det här larmet sätter igång. Och jag lovar, det fanns ingenstans att ta vägen. Även om jag gick in på mitt kontor och liksom la mig under skrivbordet så tjöt det där i öronen.
Var det nästan så att du fick panik?
Ja, ja, det är effektivt. Och sen så ringde jag då, du vet, och man ringer dem som ansvarar för larmet. Och de är så här, vilken kod är det som gäller? Och jag bara, jag kan inte ens gå dit för larmet tjuter. Ja,
det var... Men det kom ingen rök i alla fall?
Nej, det kom ingen rök och tur var väl det. Och så småningom så fick jag ju då hjälp i alla fall.
Låt oss säga, Fatima, att du sitter i rättegång imorgon.
Mm.
Låt säga att du kommer hem och katterna är borta. Då har jag alltså suttit någon vecka innan och sagt i podden att hemma hos Fatima, där finns det katter. Jag tror de kostar 160 000.
Ja.
Har jag då så att säga uppviglat till brott, till inbrott?
Ja, det tycker jag nog. Och det är ju grova straff, alltså grov påföljd på detta.
Oj, oj, oj. Det här känns inte bra.
Nej.
Du har känt en annan sak här, lite ångest faktiskt.
Ja, men det tycker jag du ska göra.
Ja, fast inte nog med det. Det är en annan sak som hänt också.
Okej. Okay.
Du vet, för någon vecka sedan jag pratade med Roger Nordin på Riksmorgon Zoo.
Ja, just det.
För att jag hade hört att Alexander Schulman hade suttit i sin podd och pratat med Sigge om, ska vi säga, en liten schism. Eller det var så att Alexander, han hade skickat någon förfrågan till Markoolio. Det är så att Markoolio, han bor... Ja, vid strandkanten. Han har såna här riktigt osmakliga plastgranar, eller plastpalmer till och med, nere i vattnet.
Ja, okej. Okay. Ja, ja.
Då ville Alexander, ja, han skulle göra någon film. Och då skulle de filma de där palmerna på avstånd. Och då ville han så att säga, ha liksom något slags medgivande från Markoolio att det här är okej. Okay. Men Marco, han svarade med tystnad. Det blev liksom en iskyla.
Mm.
Och då sa jag det här till Roger Nordin att fasen, ta dit dem till Riksmorgon Zoo. Alltså Markoolio och Alexander Schulman, får dem att röka fredspipa.
Okej, okay, ja.
Och nu hörde jag för en stund sen att imorgon ska de träffas, alltså Schulman och Marco. Och tänk om det så att säga inte blir någon återförening, tänk om det urartar. Du vet, som mellan Trump och Zelensky.
Ja, gud ja. Och tänk om Markoolio skriver någon sån här nedvärderande rap om Alexander efteråt.
Jag är inte nog med det. Han är ju sån här finne. Du vet ju vilket humör de har.
Jo, tack. Vi ska inte gå in på det.
Vad händer liksom om låt säga att Marco lappar till Alex? Då känns det lite grann som att jag har sått ett ont frö.
Ja, ja, men alltså, jag har ju hela tiden sagt att du är liksom upphovet till allt ont som händer.
Jag erkänner, finns det något bot för en sån som mig, Fatima?
Det förbjuder mig min blygsamhet att svara på.
Robin som går på tv igen. Jag har inte kollat på det där programmet på säkert 20 år. Fatima, har du gjort det?
Jag har nog inte kollat på Robinson sen Jan Emanuel Johansson var med där. Så det är säkert längre tid tillbaka.
Faktiskt, det är säkert 25 år sedan, och jag har någonting att erkänna. Det var faktiskt Jan Emanuel som berättade här om den där rökutvecklingen och pipljudet, larmet alltså i sitt hus.
Okej, ja, varför räknade inte jag ut det?
Viktor Lexell, vem är det? Vet du det?
En artist, va? Betydligt yngre än min generation.
Viktor Lexell, duktig artist. Hans farsa, han heter Andreas Lexell. Han är med Robinson, Kristoffer Rullabandet.
Hej Fatima, Andreas Lexell här, årets deltagare i Robinson och gitarrist och cover, eller lite det, körsångare i coverbandet Hallå eller. Jag var för många år sedan med om en upplevelse där jag och min fru var ute och åkte och ser en man stå och slå på sin tjej på en busshållplats. Varpå vi stannar bilen och jag springer ut och undrar vad sjutton han håller på med. Han avbryter där och drar en historia något om att de bor ihop och vad det nu hade med saken att göra. Men det var i alla fall, det var en obehaglig upplevelse, och vi kontaktade ju polis som kommer till platsen och tar hand om den här mannen. Jag upplever idag i samhället någonstans att det finns en liten ängslighet kring det här med att ingripa mot saker som händer som då är brottsliga och... Ja, den generella rädslan som finns just det här med repressalier och annat. Vad gör samhället idag för att komma åt det problemet? För jag kan uppleva att det måste vara ett jättebekymmer för polisen att driva sådana ärenden när ingen så att säga vill längre visa att man har varit med eller att man har sett något. Vad tycker du om det?
Robinson Andreas, alltså, han bevittnade en misshandel, han ringde polisen. Han gjorde rätt, va?
Ja, det tycker jag.
Men han upplever också den här ängsligheten som folk känner. Hur ska man tackla detta?
Jag tolkar det som att Andreas egentligen talar om det vi vardagsvis kallar för ett civilkurage. Alltså att våga ingripa och förhindra eller förändra en situation. Och först och främst kan jag konstatera att det finns ju ingen lag om civilkurage i Sverige. Så att det finns ju ingen skyldighet för dig att ingripa vare sig vid brott eller om en person är i nöd och behöver hjälp. Det finns det ju till och med i USA.
Det är inte olagligt alltså att inte hjälpa till.
Nej, det är inte olagligt och det är väl egentligen bra, va? För att vi säger så här att i USA till exempel finns den lagstiftningen. Där kan du dömas som medvållande till ett dödsfall om du till exempel går förbi en strandpromenad och någon är på djupt vatten och håller på att drunkna. Om du inte ingriper då så kan du bli medvållande till den personens död. Och det här är ju problematiskt för att det kan ju faktiskt vara så att jag som går på stranden inte heller kan simma. Så att om jag försöker undsätta den här personen, då blir det två personer som drunknar istället för en, va? Så det finns en massa olika aspekter, men vi har ingen sån lag. Det är alltså inte straffbart att inte ingripa.
Och det är okej enligt dig?
Ja, på ett sätt. Det finns ett undantag faktiskt. Jag ska vara tydlig med det. Om man har något som kallas för en garantposition, och det har man som till exempel förälder eller hundägare. Då, om man har möjlighet att hindra att barnet skadar någon eller förstör en sak eller något sånt. Och om man har en hund så är man ju ansvarig för vad den hunden gör, va? Men det är de undantagen i övrigt. Så är det inte.
Men
straffbar.
Då måste man alltså gripa in?
Ja, då måste man gripa in.
Igår, jag var uppe på ett ställe i en stad.
Mm.
Då sitter jag där i bilen och ser en pappa som kommer cyklande. Han har inte hjälm på huvudet och då det får han väl skylla sig själv om det händer något. Men på själva cykelramen, alltså framför honom, så hade han en liten unge, kanske 3 år.
Ja, inte en cykelsadel alltså, höll jag på att säga.
Nej, och ännu värre, ungen hade ingen hjälm på huvudet.
Ja, men det är ju faktiskt ett brott.
Och då kände jag så här att jag måste ringa polisen. Jag gör det nu. Så jag gjorde det, sen hamnade en lång telefonkö. För jag kände det att om jag berättar för dem att här kom den här pappan med ungen, de cyklade åt den riktningen, då kanske de kan stoppa pappan och göra ett gripande. Men till slut slår jag på, för det var ingen som svarade hos polisen.
Nej.
Hur skulle jag ha gjort?
Ja, nej, men alltså, jag vet inte det eller alternativt, men det är du ju heller inte skyldig att göra. Försöka, jag vet inte, stanna den här personen utan att det händer en olycka då. Och så här, ursäkta mig, så här, du på cykeln, och prata och fråga hur kommer det sig att barnet inte har hjälm. Det kan man ju också göra, men det beror ju också på, för att jag menar, rätt som det är så får du en cykel i huvudet om du gör så. Det beror helt på vem det är du talar med. Liksom,
ja, och sen går det så fort också.
Ja, jo, precis.
Men när det gäller barn, som du säger, och djur, då är det lite mer att man måste visa sina egna muskler.
Ja, men alltså då har vi ju den här garantpositionen. Vi anses ju kunna kontrollera vad våra barn och våra djur gör. Vi har ansvar för att göra det. Men det är också det enda undantaget. I övrigt så har du inget ansvar. Du hade inget ansvar i den här situationen att egentligen ringa polisen. Du har inget ansvar att göra det, men du kan naturligtvis göra det.
Andreas då? Han från Robinson?
Ja, han pratar ju lite grann om vad samhället gör för att på något sätt motivera människor att ingripa eller att ha lite mer civil courage. Och där jag måste säga, men nu är jag så här då kritisk och pessimistisk igen, men jag tycker att någonstans så är det också min roll. Jag kan inte se att samhället, va, om vi med samhället menar våra folkvalda politiker, egentligen har några konkreta och bra idéer när det kommer till att öka viljan hos den enskilda medborgaren att ingripa.
Det finns inte.
Nej, sånt där liksom kontraproduktivt viftande i armarna och symboliskt agerande, som till exempel införande av kronvittnen.
Mm. Och vad är ett kronvittne, mycket kort?
Ja, den som är misstänkt och medverkar till att någon annan persons brottslighet klaras upp får ett kortare straff. Det är som bäddat för att någon skulle ljuga. Men alltså sådana grejer, det tillför ingenting, det är kontraproduktivt. Utan jag skulle vilja säga så här, att tvärtom så är det så här att ju längre vi har den här vi och dem retoriken, så ju längre den pågår från politikerhåll och ju mer hat som sprids från våra folkvalda för att aktivt ställa grupper i samhället mot varandra, och ju mer man blåser upp debatten kring en viss typ av brottslighet, i Sveriges fall skjutningar och sprängningar, som har vissa förtecken, det är etnicitet, det är särskilt utsatta områden och så vidare, desto längre kommer vi från ett samhälle där medborgarna vågar och vill bry sig om varandra.
Finns det någon lösning, någon kvinna? quick fix på detta?
Jag höll på att säga att det är lösningen som återstår. Det är väl vi som är gamla nog att vara fostrade i en annan anda och i ett annat samhälle. Och att vi, så att säga, vi som fortfarande genuint bryr oss om våra medmänniskor. Att vi smittar av oss på samtiden.
Du, att vittna mot gängkriminella känns inte kul. Däremot att vittna mot en sån här kvinnomisshandlare som Andreas stötte på.
Mm.
Det är väl ingen fara alls. Alltså jag menar, de här männen som slår kvinnor, som slår tjejer, det är väl riktiga, riktigt fega människor.
Ja, men alltså i 9 fall av 10 så har ju den där typen av förövare inget intresse av att ge sig på någon annan. För det första, beklagligt nog, så är inte straffen tillräckligt påtagliga för att man ska vilja göra sig skyldig till ytterligare brott för att undkomma den. Alltså för den här typen av kvinnomisshandel eller misshandel i övrigt. Va? De är inte tillräckligt kännbara för att man ska riskera att begå ytterligare brott för att slippa undan det straffet. Det är det första. Det andra är att nej, alltså intresset riktar sig mot den här specifika personen. Vi talade om Jonna Henningsson och hennes brottslighet tidigare och jag säger att återfallsrisken är i stort sett lika med noll. Därför att det hon gjorde riktade sig mot just de här specifika individerna som var inblandade i det triangeldramat. Och samma sak blir det ju här. Den här personen är ju inte, har ju ingen riktning mot Andreas i det här fallet, utan hans riktning är ju att ge sig på den här kvinnan. Och så avbryts han i det och så kommer polisen och tar honom. Och det, jag vågar påstå att det är ingen fara för Andreas i det fallet.
Du vet jordgubben?
Ja, just det.
Alltså Johan T.
Ja, precis. Jag tänkte så.
Alltså chefen på Svensk Damtidning.
Ja.
En av jordgubbens tjänare heter Charles Thulin och Charles skriver så här: hej podden, skitkul lyssning, har precis börjat lyssna, banala men extremt hypotetiska frågor. Johan Falk-filmerna skildrar stundtals svenska gangster på ett romantiskt vis.
Ja, det gör de.
Hur ska man hypotetiskt gå tillväga om man vill sadla om från ett 9-17 jobb och bli gangster som Seth Rydell? Vad skulle man syssla med? Vad finns det så att säga för sysselsättningar? Narkotika, stöld, känns som det är färre rån nu för tiden. Hur skulle en vanlig Svensson påbörja en kriminell bana?
Är du, alltså med tanke på uppvigling och annat då, så ska jag svara på den här frågan, kära Charles. Ja, det är inte min sak faktiskt att sitta och uppmana till brott. Men om jag ändå ska göra det, det är mellan dig och mig, Charles. Det hetaste tipset, det måste vara bedrägerier av olika slag idag.
Oj då. Det som jag tycker är det fulaste brottet nästan.
Ja, jo, det är det ju. Men det är ju tämligen riskfritt. Du riskerar ju inte liv och lem liksom, som du gör i vissa andra branscher, som narkotikahandel och sånt.
Ja, just det.
Alltså, vi blir ju mer och mer isolerade ifrån varandra. Och vi förlitar oss snart fullständigt på ett fullständigt, vad ska jag säga, digitalt system, någon sorts IT-revolution. Och bara titta på en sån grej som liksom våra banker. Idag, som kund, förväntas du dels utföra alla dina ärenden själv. Med ett system som ingen, allra minst bankerna, kan garantera säkerheten för. Och dels så betalar du bankerna dyrt för att göra absolut ingenting annat än möjligen registerhålla dina transaktioner.
Jag hör att du är en riktig bankhatare.
Ja, jo då, jag hade nog gärna stoppat allting i madrassen. Hade jag inte haft ett företag så hade jag stoppat alla mina andra tillhörigheter i madrassen.
Ja, samma här.
Men alltså bedrägerier skulle jag säga idag är i stort sett ett öppet mål. Vi har typ 230 000 till 250 000 bedrägerier per år som anmäls. Så finns det säkerligen ett mörkertal på detta.
Det är så många alltså.
Ja, och övervägande delen är kortbedrägerier.
Ja, det låter lite grann som att Charles tröttnat på kändisar och Svensk Damtidning. Men vad säger du? Hur ska han gå tillväga nu?
Jag kan ju någonstans ändå, va? För att kriminalitet kanske lönar sig ibland i vissa branscher på kort sikt, men det lönar sig ju aldrig i längden. Så att jag tror nog att Charles egentligen mår rätt bra bland kändisarna där, va?
Du, skulle du bli en bra brottsling, Fatima?
Det vet det 17. Jag har ju någon sorts överjag som sitter och knackar mig på axeln så fort jag upplever att jag har begått någon oförrätt. Så jag undrar. Smart nog är jag. Känslomässigt, nej, not so much.
Nej, det skulle ge ett fruktansvärt stresspåslag. Det är inte värt det.
Nej.
Är du en bokmal, Fatima?
Ja, i allra högsta grad.
Du är det? Vad läser du för typ av böcker?
Men det är allt ifrån fakta som naturligtvis kommer med arbetet och med den forskning jag själv bedriver. Och sen alltså romaner, gärna. Från klassiker till mer moderna böcker.
Vi ska faktiskt släppa in en författare. Han heter Andreas Johansson. Han har ett väldigt mörkt förflutet. Det är riktigt mörkt. Nu är han ute från fängelset. Och han har faktiskt fått ordning på sitt liv. Han föreläser om det här med kvinnovåld. Andreas har en fråga till dig, Fatima.
Hallå, hallå, det är Fatima och Ola. Det här är Andreas Johansson, författare och fram tills nyligen också intagen i kriminalvården. Där jag precis har avtjänat ett fängelsestraff på 16 år för mord. Jag har också skrivit 3 böcker under min tid i fängelset. De heter Rädsla och raseri, Rannsakan och revolt. Och bufåglar. Det här hade förmodligen inte varit möjligt att jag skrev böcker om det inte vore för att jag deltog i viss programverksamhet och också själv har studerat hårt för att förbättra min personlighet, upptäcka karaktärsbrister och kartlägga mitt psyke i någon mening. Nog sagt om det. Jag har egentligen 2 frågor och den första gäller just partnervåld och högerextremt våld. Jag undrar om man kan säga någonting om demografin gällande oss förövare. Det vill säga om man med säkerhet kan uttala sig om vilken ålder det oftast rör sig om, kön, utbildning, etnicitet och så vidare. Jag tycker det vore viktigt om man nu såg ett mönster i vilka män som blir våldsbrottslingar att samhället tidigt kan vara där med brottsförebyggande åtgärder. Så det är alltså det jag undrar som första fråga. Min andra fråga har faktiskt mina följare på Instagram inspirerat till, och det handlar om programverksamhet i kriminalvården. Jag och de undrar hur det ser ut med återfall efter man har genomgått behandling i kriminalvården och på något sätt anses färdigvårdad. Vi undrar också om det finns någon statistik på hur många kriminalvårdsklienter som avböjer att medverka i behandlingen. Jag tycker det här vore intressant. Jag har träffat otroligt många människor som sagt, och många ger uttryck för en väldigt tråkig attityd när det gäller att förbättra sig själv, våga se sina brister och försöka skapa förutsättningar för sig själv för en framtid utan brottslig verksamhet. Så jag har blivit väldigt mycket mer negativ under mina år i fängelset när det gäller förutsättningarna för att kunna behandla oss våldsbrottslingar. Men jag hoppas att jag har fel i förlängningen, och jag hoppas det finns förutsättningar för att hitta verksamma metoder och att myndigheten inte bara går på manualbaserade program utan faktiskt öppnar upp för individuell terapi i en större omfattning. Nog om detta. Detta var mina frågor. Jag vill samtidigt passa på att tacka för en trevlig och trots allvaret väldigt intressant podd. Och jag önskar er båda lycka till i fortsättningen. Hej!
Andreas Johansson, 3 böcker har han skrivit. De är riktigt bra allihop. De heter Rädsla och raseri, Burfåglar och Rannsakan och revolt. Du, Fatima, Andreas, han pratar partnervåld här och höger extremt våld. Han pratar om något som kallas för demografi, alltså om det här med förövarna. Vad har de för ålder? Vad har de för kön? Vad har de för utbildning? Vad har de för etnicitet? Kan man kartlägga det, som menar alltså Andreas, att då kanske man kan sätta in just såna här brottsförebyggande åtgärder? Är det så jag tolkat? Har jag tolkat det rätt?
Ja, det är så Andreas resonerar, och jag måste säga att Andreas är ju en bra motor och ett gott inlägg i den allmänna debatten idag. Han har ju verkligen bestämt sig för att göra någonting bra framåt.
Ja, han fick nog av allt mörker och valde att...
Ja, att använda sina erfarenheter till någonting uppbyggligt istället. Och det är ju jag naturligtvis och resten av samhället väldigt glada för. Så tack för det, Andreas. Och tack för dina positiva ord om podden. Det värmer.
Verkligen.
Måste jag säga. Men det här med... Ja, alltså... Det är ju så här, och det vet ju Andreas också, jag är helt övertygad om, att vad gäller statistik och siffror och jämförelseunderlag och sånt, så är det ju lite grann att som man ropar får man svar. Beroende på vilken fråga man ställer till materialet så kommer man att få olika utfall egentligen på samma grunder. Jag är helt övertygad om att både Andreas och den som lyssnar är medveten om det. Och när det kommer till, för det första så kan jag inte direkt hitta några siffror på sambandet mellan, nu pratar Andreas om partnervåld och jag vill uttrycka mig så, jag vill använda det vidgade begreppet våld i nära relation. För att våld i nära relation, det förekommer i alla typer av relationer, det är mellan, alltså, som är mellan närstående. Och det handlar inte om sexuell läggning, för det är oavsett sexuell läggning, det är oavsett könsidentitet. Både kvinnor, män, icke-binära och så vidare kan utsättas för våld och kan även vara förövare. Och det tycker jag att vi måste påminna oss i det här sammanhanget. Sen finns det ju så att säga att det väger över åt vissa håll, då, våldsutövande och sånt. Men just att hitta kopplingen mellan våld i nära relation och det här med högerextrema åsikter. Några sådana siffror har inte jag i nuläget.
Men är det så att de högerextrema människorna, är de mer våldsamma på alla plan?
Alltså jag vet inte, jag som står utanför, det här är ju, det finns ju olika plan, det finns ju strukturella plan, det finns organiserade plan, det finns det individuella planet. Och man funkar ju inte lika som individ inom ramen för en sån här, vad ska jag säga, hårt reglerad struktur som de här organisationerna har, som man gör hemma, privat. Jag menar, det är fullt möjligt att gå ut och slå ihjäl en meningsmotståndare med ett fälgkors och sen gå hem på kvällen och natta sina barn. Därför att det är liksom olika arenor och olika strukturer. Så med detta sagt, ja, det finns strukturer som föder våld. Och vi får kalla det en fördom då inom ramen för podden här, men jag tror att jag har på fötter. Min fördom vad gäller de högerextrema enklaverna i samhället, det är att de har ett oerhört våldskapital. Det tillhör liksom deras programförklaring att utöva våld. Men jag har inga siffror som skiljer så att säga det här allmänna utövandet av våld mot till exempel meningsmotståndare från utövandet av våld i nära relation eller i familjerelationer. Det har jag faktiskt inte. Men ofta är det ju så att en individ som är benägen att utöva våld på en arena i sitt liv är naturligtvis benägen att utöva våld på en annan arena. Förstås, alltså steget är ju inte så långt. Men vad ska jag säga? Det finns olika, han pratar också om kön. Och det är ju fortfarande så här att det är kvinnor, om vi tittar på våld i nära relation, och det är kvinnor i 24 till 35 års åldern någonstans.
Unga kvinnor?
Ja, som löper störst risk eller som toppar statistiken. När man tittar på våldsutsatthet, ungefär 30% cirkus på årlig basis av kvinnor i den åldersgruppen har utsatts för någon form av våld i nära relation. Och i det här så räknar man ju då även in ett sexuellt våld och ett psykiskt våld och sådär.
Vad sa du, 3 av 10?
Ja, ungefär 3 av 10, ja, 30%. Mm. Och säger man då liksom motsvarande siffror för min ålderskategori, så där 55 plus, är ungefär 10%. Så det är ganska stor skillnad, alltså fortfarande kvinnor. Det är män som enligt statistiken står för ungefär 83% av allt utövande av våld oavsett, så att säga, överlag. Där det utövas våld så är 83% av dem som är förövare är män. Det som är etniskt betingat har i regel med det vi kallar för den hedersrelaterade brottsligheten och problematiken, det hedersrelaterade våldet. Vi har ju tidigare talat till exempel om Fadime-fallet. Och det handlar ju då om traditioner som tidigare har funnits inom ramen för det svenska samhället, men som vi idag menar jag har lagt bakom oss då, vart efter tiden har gått, men som nu kommer in så att säga med invandringen och där blir det en sorts heders, en subkultur kan man säga som förespråkar det här med heder på ett sätt som inte majoritetssamhället accepterar. Så där finns ju så att säga det etniciteten, där kommer den berättelsen in. Och i det sammanhanget så kan jag ju säga att de som är särskilt sårbara, alltså kvinnor utsätts i regel för våld av män, men de kvinnor som är särskilt sårbara, det är kvinnor med utländsk bakgrund. Som
så ung kvinna och
utländsk
från ett annat
bakgrund,
land.
Ja. Och ofta så handlar det om de kvinnorna som till exempel har kommit hit för att de nyligen har gift sig med någon. Så de är i lagens mening fortfarande, kan man säga, papperslösa.
Vad sorgligt det låter.
Ja, och de har ju inget kontaktnät. De vet ju inte var de kan söka stöd och skydd. Många av dem kommer från länder som till exempel då har oroligheter och har varit krigsdrabbade. De vågar kanske inte ens vända sig till polisen om de utsätts för våld av sin partner här i Sverige. Därför de tänker att polisen är lika illa och så vidare. Det är komplicerat. Det är en komplicerad fråga som Andreas säger, och det finns som vanligt inget entydigt svar. Jag skulle kunna föreläsa en timme och jag vet inte om det bara skulle bli ett cirkelresonemang. Men jag skulle vilja bolla tillbaka den här frågan till Andreas. Vad upplever du själv utifrån vad du har sett och den kunskap du har idag? Vad upplever du själv när det gäller de här frågorna?
Vi får kolla med Andreas. Du, han undrar också om det här med de våldsutövarna, de alltså som hamnar inom kriminalvården. De går i sådana här behandlingsprogram, vissa av dem i alla fall. Hur ser det ut med återfallen? Har du koll på det?
Ja, alltså generellt så återfaller, men det är ju så att säga all brottslighet oavsett. Va? 30% av alla som har dömts till fängelse eller frivård återfaller i brott inom 3 år. Eller om vi vill vända, på det, så kan vi säga att 70% återfaller aldrig i brott.
Det beror på, vill man se glaset halvtomt eller halvfullt?
Precis, men vad gäller partnervåld, då finns det uppgifter på att ungefär 10% återfaller i den typen av brott inom 2 år från det att man är färdigvårdad. Men man måste liksom minnas att den övriga statistiken, där har man beaktat vad som händer under 3 år. Här har man beaktat vad som händer under 2 år. Och sen finns det ett oerhört mörkertal också vad gäller partnervåld. Alla anmäler inte det.
Och alla fångar, de går inte på de här behandlingsprogrammen. Hur vet du någonting? Hur många är det som avstår, som tackar nej?
Jag har några siffror från 2023 där man kommer fram till att 28% deltar i något behandlingsprogram. Så då skulle det alltså vara 72% av de intagna vid tidpunkten som avstår.
Trist.
Ja.
Andreas, han har gått allt det han kan. Han har verkligen, ska vi säga, gjort rent hus med sitt förflutna så mycket han kan i alla fall. För honom så kommer det säkert gå väldigt bra. Det var statistiken lite grann. Vad var det andra som Andreas ville veta?
Det är svårt att svara på Andreas fråga för att den är så komplex. Men han funderar ju lite grann på det här med individuell terapi och att inte bara stilla sig blind på de här manualbaserade programmen, och sen så, ja, återigen detta med återfall. Och det här är sånt som jag har svårt att ge ett entydigt svar. Så vad jag gjorde var att jag lyfte på telefonluren och ringde till Andreas Bergström på frivården i Malmö.
Klippan alltså?
Ja, och Andreas i sin tur haffade en annan klippa, en kollega i korridoren, som heter Svante Malmström, som jobbar med såna här frågor. Och Svante, han är vad man kallar för övervakningshandläggare och ingår då i den arbetsgrupp som sysslar med relationsvåld och sexualbrott. Och han är även då samordnare för ett projekt som heter Trygg relation, fri från våld, som är ett samarbete i Malmö då mellan socialtjänsten, polisen och frivården. Och fokus i det här projektet, det ligger på att sätta press på den som utövar våld och att på det viset öka tryggheten för den partner som är utsatt. Så att man ska erbjuda stöd och vidta åtgärder mot den våldsutövande personen för att våldet ska upphöra, istället för att lägga ansvaret på den som är våldsutsatt, att den våldsutsatta ska söka hjälp och stöd och fly ifrån situationen. Nu vill man sätta press på den som är våldsutövande.
Det låter väl ganska klokt, va?
Ja, jag tycker att det är ett intressant projekt, tycker jag, och det har pågått sedan 2021. Och Svante, han menar att samarbete mellan olika myndigheter, det är A och O. Och han menar också att det här projektet, när man sätter press på våldsutövaren, det innebär en kulturförändring för polisen. För att brott av arten våld i nära relation, de är ju inte så, vad ska jag säga, så heta eller så sexiga som Bosse Åström skulle ha sagt. utan de flesta vill arbeta med grova brott. Men i och med att man då har infört det här projektet så ser han en kulturförändring hos polisen också. Och Svante säger att redan nu så ser man på de här åren som har gått, det är ju knappt 4 år då, så ser man en positiv förändring hos förövarna. Och det handlar om att ju tidigare man fångar in förövaren och identifierar det här våldsmönstret som finns, desto större respons och mottaglighet finns för den här personen när det kommer till den vård man erbjuder på anstalt och inom frivård. Och sen pratar ju Svante och berättar för mig, men det kanske blir en alldeles för lång utläggning, men han säger ju att det man arbetar med på anstalt eller inom kriminalvården, nu arbetar ju Svante precis som Andreas inom frivården, men inom kriminalvården så arbetar man ju utifrån ett program som heter relationsvåldsprogrammet, och där är man fokuserad på de drivande faktorerna bakom relationsvåldet och vilka faktorer som är möjliga att påverka inom ramen för en psykologisk behandling. Det handlar om attityder, det handlar om brister i känsloreglering, brister i kommunikation och såna här saker. Och det programmet, menar han, det är ju flexibelt och man anpassar sig så långt det är möjligt utifrån varje klients problematik. Och sen finns det ett annat då som man kallar för PREDOV, som heter på engelska då Preventing Domestic Violence, som är ungefär som RVP då, eller relationsvåldsprogrammet, men lite mindre omfattande då. Centralt, det Svante då berättar för mig, det är ju att man betraktar det här partnervåldet i arbetet då med de här attityderna som ett inlärt beteende. Och terapin som man får, den är individuell, för att återknyta till det Andreas frågar om.
Det går inte att sätta alla i en grupp alltså?
Nej, den är individuell i minst ett år. Det kan vara längre också. Och där har man då skapat sig, genom utredande åtgärder, som man skapat det man kallar för en fallformulering, som i stort sett innebär vad är det just jag, alltså individen, ska arbeta med. Så att, och när det kommer till det här med incitament för att gå program, vilka som vägrar, vilka som går dem, så menar då kanske Svante att det främsta incitamentet för en intagen att gå ett program, det är ju att en vägran att gå program som erbjuds kan utgöra skäl för en uppskjuten villkorlig frigivning.
Så själva moroten får vara att gå programmet så kommer du ut?
Ja, gå programmet så får du frigivning i den takt du ska ha.
Andreas Johansson, honom har det gått bra för. 3 böcker han skrivit. Jag rekommenderar varenda en. Rädsla och raseri, Rannsakan och revolt och Burfåglar. Sandra i Stockholm skriver: för ett tag sedan så lyssnade jag på er långa intervju med punkmördaren. Bra att han erkände, men jag skulle vilja veta mer om själva brottet. Har också hört att punkmördaren inte skött sig i fängelset. Vad händer med en fånge som missköter sig?
Enkelt uttryckt, inte jättemycket. Man kan få en varning. Det fick ju Mattias i det här fallet. Men i huvudsak så vad man riskerar är ju att den villkorliga frigivningen som man siktar på skjuts upp på framtiden om man missköter sig.
För det är väl så här att man släpps ju regel ut efter 2/3 av straffet. Men de som misskött sig, då kan alltså straffet pågå ganska mycket längre. Ja, 1/3 längre.
Ja, och framförallt så kan man ju göra som man till exempel gjorde i Jonna Henningsson-fallet. Man kan säga att det är för tidigt nu. Du kan inte ansöka om till exempel tidsbestämning av ditt straff. Eller ja, även om du inte har ett livstidsstraff, så ja, man skjuter den villkorliga frigivningen lite längre fram för att man anser att den intagna inte är mogen då för den här processen. Och det handlar om någonting, men vi ska kanske inte gå in så mycket på det heller, men det handlar om att kriminalvården kan inte, som man säger, dubbelbestraffa en person. Det finns en lagstiftning i rättegångsbalken mot det man kallar för en dubbelbestraffning.
Sandra vill veta mer om själva brottet, alltså punkmördaren, alltså mordet. Kristoffer rullar bandet.
I juli 2022 vistas Mattias Hägglund, en 36-årig blandmissbrukare och punkare från Norrland, tillfälligt i södra Sverige, i Göteborgsförorten Mölndal. I en trappa i Mölndals galleria stöter Mattias ihop med en främling. En 49-åring som precis som han själv också heter Mattias. Mattias konstaterar förnöjt att 49-åringen påminner om hans stora idol, Gigi Allin. Född i New Hampshire i USA 1956, död i New York 1993, bara 36 år gammal, till följd av en överdos heroin. Nu möts de av en slump, Mattias och 49-åringen, båda hängivna Gigi Allins fans. 49-åringen har stylat sin mustasch på samma sätt som den bortgångne punkartistens mustasch. Innan Mattias och Mattias skiljs åt i gallerian byter de telefonnummer med varandra. Lite senare samma dag bestämmer de sig för att ses och de slår sig ner i en skogsglänta i Mölndal. Nu börjar festen. De dricker öl och lyssnar på musik. Gigi Allens musik flödar ur bergsprängaren som Mattias, han från Norrland, har med sig. Det är den 27 juli 2022, en onsdag. 49-åringens sista dag i livet. Dagen efter männens sammankomst hittas nämligen 49-åringen död i skogsgläntan. 49-åringen har utsatts för grovt våld, inte bara mot huvudet utan också mot halsen och kroppen. Dödsorsaken är kvävning. Mattias Hägglund, han från Norrland, tas in till förhör. Han medger att han och 49-åringen festat, men han förnekar bestämt att han har med 49-åringens död att göra. Till skillnad från majoriteten av brottsmisstänkta personer som tas in till polisen pratar Mattias mycket och gärna. Det är som om han inte kan hejda sig. På eget initiativ under polisförhöret börjar Mattias prata om Gigi Allin, punkikonen. Förhörsledaren bestämmer sig för att kolla upp Gigi Allin och ser häpnadsväckande likheter mellan mordplatsen i Mölndal och likvakan som hölls av Gigi Allin 1993. Det går nu upp för mordutredarna att mordplatsen i skogsgläntan verkar arrangerad. Allt för att likna likvakan av Gigi Allin 29 år tidigare. Gigi Allin begravdes i en svart läderjacka. Kroppen var i övrigt avklädd. De sörjande vännerna på likvakan i USA hade satt fast ett par hörlurar på Gigi Allins huvud. 49-åringen, han i skogsgläntan, återfanns iförd skinnväst och med neddragna byxor. Kroppen hade en bergsprängare fastsurrad runt halsen. Kammaråklagare Linda Viking i Sveriges Radio.
Det finns ju vissa likheter av hur brottsplatsen ser ut med artisten Gigi Allins död.
Mattias Hägglund åtalas för mord, men han insisterar på att han inte har med 49-åringens död att göra. Precis som i polisförhören är Mattias frispråkig i rättegången. Han har svårt att hålla en röd tråd. Flera gånger måste rätten gripa in och försöka lotsa honom rätt.
För mitt första jobb då på typ 2,5 år, eller fan. Jag jobbar som kock och kökschef, jag jobbar på Systembolaget och en och tre. Men jag hamnar på ett bageri, jag sitter och... Så här, jag packar bröd så här. Det är typ... Ja, det minst krävande jobb jag någonsin haft i hela mitt liv. Men där någonstans... Och så kunde man lyssna så här, på musik i kåpor. Då började jag komma tillbaka. Typ, jag kommer ihåg att jag satt typ trumma emellan och typ lyssna. Och folk där bara... Ja, fan, Lillis, kolla hur fan han jobbar. Men det måste jag är jävligt bra på att jobba. Mm. Och jag kan typ... verkligen störa mig på de som har jävligt dålig arbetsmoral.
Mm. Men vad var det som gjorde att folk började bli oroliga för dig när man 2022?
Vet du vad, Mattias? Jag känner att jag vill nog också komma till den punkten. Jag vet, om du kan sammanfatta väldigt kort, du är ju en verbal person.
Mattias fälls mot sitt nekande för mordet på 49-åringen. Påföljden blir rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Han anses lida av en allvarlig psykisk störning. Hovrätten ser annorlunda på saken. Vårdpåföljden rycks bort. Nu döms istället Mattias till 18 års fängelse. Han placeras på Saltvikanstalten utanför Härnösand och i slutet av januari i år, 2025, får han ett engångssamtal med Fråga Kriminologen-podden. Från att ha blånekat till mordet gör han nu vissa medgivanden. Ingen person är feldömd och att han minns dödsögonblicket. Två Mattias gick in i skogspartiet. En kom ut levande och det var han själv.
Istället för att dra in några detaljer hit eller något sånt, så ska jag typ passa på och läsa en dikt som jag har gjort här. Och det är en haiku-dikt.
Gör det.
Det är 30 ord och det är 10 ord gånger 3 rader. Och den går ungefär så här. Du fick mitt blod att nå kokpunkten till att koagulera. Det svartnade, svart som sot, av hat, liten solförmörkelse. På nytt tittar solen fram, så framtiden ser ljus ut. Och den dikten heter Gigi, och det är Guds gåvor. Så Mattias Hägglund och Mattias frihet tolkar hur man vill. Och om det skulle vara så att det kanske blir en intressant bok om mitt liv och min tid både innan och efter och under, ja, det, så kanske det kommer någon gång framöver. Så då får ni hålla till godo.
Men jag vet att i rättegångarna så hävdar ju du att det som hände, eller det som åklagaren hävdade, inte stämde. Hur känner du nu, Mattias?
Ja, jag känner så här att, som jag sa till min mamma i alla fall, hon har inte heller berättat eller sagt eller dragit in i något, utan jag har sagt till min kära mor och familj att jag sitter på ett straff som är 18 år som blev 12 som ett gedrag. Så det är inte så att jag sitter där helt... De har inte dömt någon oskyldig i alla fall.
Mattias och Ola igen, den 25 januari 2025.
Jag är 99% säker på att det var inte något... Att jag var i något psykosstadie, vare sig innan det jag berättat i rättegången eller det efter, eller den haiku-dikten som jag just läste upp här. Utan jag vet inte, förhoppningsvis om jag är, det är så jävla vingligt där med psykosrit och psykosrit, men om vi säger så här, det svartnade och som är dikten, och den ska man tolka det hur man vill, men
när känner
mig så känner man mig, och då vet man att det brukar ofta finnas, alla människor har någon typ av gräns som kanske har passerat för länge sedan. Så.
Men minns du den stunden, alltså när det här dödliga inträffade, kommer du ihåg det nu?
Ja.
Mattias igen i Fråga Kriminologen.
Lika mycket som jag älskar min mamma, kanske lika mycket jag känner att det motsatta fanns där i skogspartiet av olika anledningar.
Och så blev det olyckligt.
Sen blev det svart och så blev det som det blev.
Ja, för att bara fråga en sista jätterak fråga. Ja. Menar du alltså att det var du som gjorde det?
Om det var jag eller om det var någon ägermakt?
Ja.
Nej, men om vi säger så här. Det var inte... Jag är fortfarande Mattias Hägglund. Om någon där ute har gjort så att jag har gjort det, då får det vara så. Men jag vet att fysiskt var jag där och fysiskt har blivit dömd inom Sveriges lag.
Är domen korrekt?
Jag tycker att jag kan klara av att vara här inom lås och bom 10 år till i alla fall.
Ja. Får jag bara fråga, hur känns det just det? Sen ska vi byta ämne. Hur känns det att ändå ha en annan människas liv på sitt samvete? Hur känns det?
Det är inget jag tänker på så här, utan saker och ting händer i livet. Jag är glad att jag lever i alla fall. Om vi säger så. Tack så här. Två Mattias gick in i en skog. En Mattias kom ut. Jag är glad att jag är den av oss som kom ut.
Bara några veckor efter frågar kriminologen samtal med Mattias Hägglund i slutet av januari i år kan Expressen berätta att Mattias tilldelats en varning i fängelset. Expressens rubrik lyder, citat: "Punkmördaren Mattias Hägglund varnas, gjorde hakkors i snön." Slut, citat. Jag läser ur kriminalvårdens beslut, citat: "Under en promenad när Mattias Hägglund var ute skottade han undan snö från promenadgården med fötterna. Det var endast han som gick runt och skyfflade undan snö med fötterna. När Mattias Hägglund gick in på halvtid upptäckte personalen att det är skyfflat undan snö till ett hakkors. Hakkorset var väldigt stort i mitten av rastgården." Slut, citat. Mattias protesterar. Till kriminalvårdens utredare säger han, citat: "Det är inte ett hakkors. Det är ett soltecken. Kolla upp soltecken. De har 4 prickar runt om korset. Soltecknet har funnits långt innan Adolf Hitler. Det står för raka motsatsen, kärlek och värme." Slut, citat. Mattias anser inte att ett soltecken är att betrakta som en misskötsamhet, men kriminalvården är orubblig. Mattias tilldelas en varning för olämpligt uppträdande. Kriminalvården igen, citat: "För att ordning och säkerhet ska kunna upprätthållas i anstalten har de intagna en skyldighet att följa de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten. Detta innebär bland annat att en intagen ska visa hänsyn mot personal och medintagna och bidra till att hålla god ordning. Den som bryter mot de föreskrifter och villkor som gäller för verkställigheten får tilldelas en varning. Kriminalvården finner att Mattias Hägglund, genom att med fötterna ha skottat fram en symbol i form av ett hakkors på promenadgården, har brustit i sin skyldighet att visa hänsyn mot såväl medintagna som personal, samt brustit i att hålla god ordning på anstalten." Slut, citat. I kriminalvårdens beslut motiveras varningen med att symbolen som Mattias konstruerat ser ut som ett hakkors, vilket, citat, "är en symbol som är väldigt starkt förknippad med nazismen och därför uppfattas som kränkande. Anstaltens beslut ändras inte." Slut, citat. Vi ringer upp Mattias Hägglund.
Vad var det som hände egentligen?
Ja, så att säga, alltså, det är inte första gången. Det finns med fuppar också. Polisen har varit på mig. Och när men de som bara ser... Det är tolkningsfrågor, allt. Men om jag gör ett solkors som är väldigt likt ett hakkors, förutom att den har 4 prickar också som är viktigt, det är i min värld typ ett väldigt fint, alltså, symbol som fanns långt innan nazisterna och sånt. Och sen var det väl Adolf Hitler som gjorde som många andra, att ta vissa saker och använda till något helt annat. Men jag fattade att det var när jag hade 4-5 minuter över själv på rastgården och göra ett stort solkors i snön. Och då är det som ett hakkors fast med 4 cirklar, punkter. Det är typ, jag har inte stenkoll, hinduism eller buddhism. Ja, några liknande sådana fina saker. Och då sa de åt mig efter ett tag, de hade sett på övervakningskameran, att ja, du har gjort ett hakkors i. Då hävdade jag så att nej, det är inget hakkors. Men det är raka motsatsen, fast viktigt är de här 4 punkterna. Jag tog mig tid att göra 4 punkter för det är väldigt viktigt för mig som konstnär själv, att om jag gör något kan jag stå för det, och jag kan stå för ett solkors alla dagar i veckan, för jag tycker att det är en viktig detalj. Men även efter överklagan, när jag förklarat att jag har ritat den en gång, och jag bara, men för att jag ska rita det här tecknet, symbolen som nyss anser så hemskt, då kommer jag få misskötsamhet för det också.
Så bara, att det blev alltså en varning, eller?
Ja, så det var en varning, så då, på grund av den, så är det typ 6 månader tills jag kan komma ut på ett typ lufthålspermission.
Okej.
Okay. Och jag vet inte, sen alltså, kriminalvården och liknande, när de har gått över svensk lag och sånt där, och det verkar vara som att, alltså, och jag skrev det överklagan. Ja, många kanske anser mig som en idiot, men jag som inte själv är en idiot, det gäller just symboler och sånt. Om jag hade varit en idiot, då hade jag gjort ett hakkors på ett idiotiskt sätt. Men här gjorde jag ett, mitt tycke, ett väldigt fint kors, som ett solkors. Och det är så enkelt att om man nu ska utreda, då kan man ju slå upp solkorset och säga, ja, ah, det ser exakt ut som ett hakkors, men med 4 cirklar.
Incidenten i fängelset ägde rum den 3 februari 2025. Nu, några månader senare, håller Mattias fast vid att tecknet han skapade var ett solkors och inte ett hakkors, och att han därför inte borde ha fått en varning. Frågakriminologen undrar vad Mattias anser. Tycker han generellt sett att kriminalvården delar ut varningar allt för frikostigt och av bagatellartade anledningar?
Ja, alltså, jag vet inte fan, det är ju tolkningsfråga. Alltså, det, fan. Ja, man kan ju hitta, efter det blir såna här, vad ska man säga, tolkningsgrejer. När tolkaren i sig tolkar åt någon annan, så de tolkar. Det är som att, jag tror inte Elsa Maurits är nazister heller, men det är typ klähängar. Om du kollar uppifrån så har de ju grejer, och det är ju hakkors rakt upp och ner. Men jag tror inte någon bara, åh, kolla Elsa Maurits, de är nazister. Men de har ju klä, jag ser ju symboler och tecken överallt. Men just ett hakkors finns ju alla möjliga sorter av, men just originalet är ju solkorset med fyra prickar. Om man tar tid och gör fyra prickarna, då är det ju faktiskt... Det är en lärdom för allt och alla att det här är inget fel, det här är bra. Det här är ju fantastiskt. Det är ju, ja, sol och värme och kärlek. Jag har en svart bekant som har till och med gjort scarifications under halsen med det solkorset. Men även han får göra det. Åh, fan, är det nazist? Varför gjort det här? Så får han förklara. Jag är inte så jätteinsatt i exakt vilken religion eller vart det kommer från. Jag vet att det är väldigt långt tillbaka i tiden när det står för mycket som är motsatt till vad just nazism och sånt står för. För det var ju, ja, inte något vidare.
Mattias Hägglund, alltså, det så kallade punkmordet. Först dömdes Mattias till rättspsykiatrisk vård, sen ändrades domen till fängelse. Och i vintras så skottade han upp en symbol där ute på rastgården på Saltvik. Formen av ett hakkors, enligt kriminalvården. Ett solkors, enligt Mattias. Vem har rätt och vem har fel i det här, Fatima?
Ja, nu blir det semantik här. Nu ska vi märka ord. Mm-hmm. Saken är den att ett hakkors är också i grund och botten ett solkors. Solkors finns i många olika varianter. Och nu gjorde ju i och för sig nazisterna en liten, liten förändring. I regel, inte alla, men i regel så ser ju solkors ut så att alla de här små utstickande pinnarna petar åt samma håll. Så att man kan föreställa sig att det skulle vara som ett hjul som man kan rulla så här. Medan i hakkorset så har han ju då, ja, beroende på hur man ser det, men det är två piggar som är vända fel, så att de följer inte efter varandra utan de blir motsatser till varandra. Så det är klart att det är en förändring, men i grund och botten så är faktiskt hakkorset ett solkors. Jag skulle kunna dra en parallell till egentligen utan att ha för lång utvikning om det, men det har ju, symboler blir ju till vad vi laddar dem med. Och här tar nazismen en symbol som är väldigt, väldigt positiv. Den handlar om lycka och framgång och den uppåtgående solen. Och sen förvandlar man den till något så fruktansvärt, fascism och folkmord och så vidare. I mitt fall då, jag som är kristen, där har den kristna läran tagit ett avrättningsredskap som ju ändå korset är. Och så har man vänt det till en berättelse om kärlek. Så det går ju åt båda håll naturligtvis.
Och Mattias, han menar ju att han hade som inga dåliga intentioner i det här fallet.
Nej.
Men han fick en varning. Vad känner du?
Ja, alltså, det finns ett förbud, och nu är den lagstiftningen ganska omfattande, så jag ska inte grotta ner mig så mycket i det. Men om vi tittar på brottsbalken 16 kapitel 8 paragraf, så har vi den bestämmelsen som reglerar hets mot folkgrupp. Och bland annat då i den här bestämmelsen, i det andra stycket så talar man om att den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids förnekar, ursäktar eller uppenbart förringar brott, bla bla bla. Då åtalas man också för hets mot folkgrupp, och det finns ett HD-avgörande, om man bara snabbspolar framåt, från 1996. NJA 1996, sid 577, där HD slår fast att uttrycket annat meddelande även inrymmer vissa symboler, bland annat då hakkorset. Men det är ju fortfarande så vi går tillbaka till det Mattias har gjort. Det är fortfarande så att man får lov att beakta själva syftet bakom handlingen när man ska bedöma det här.
Det tyder väl lite grann på att det låter som att du skulle fria Mattias från det här, om du fick bestämma.
Ja, jag skulle nog behöva prata lite mer ingående om Mattias, för att å ena sidan, ja, han kanske inte alls menade att hetsa mot folkgrupp, utan han kanske bara tyckte det var kul att göra den här symbolen. Han kanske ville tänka på den uppåtgående solen, vem vet. Men å andra sidan så är det ju ett väldigt snyggt sätt att också trockla sig ur en svår situation när man inser att det här man har gjort kommer att få en påföljd. Så att jag, ja, det står väl och väger lite där, va?
Och kriminalvården då? Gjorde de rätt eller fel som varnade Mattias för det här?
Ja, vad ska jag säga? Vad annars kan de göra? Det är ju typ det manöverutrymmet de har.
Vi ska släppa in en kille som jag tycker borde få ett eget tv-program. Han skulle ju helt klart kunna bli Sveriges svar på USA:s Dr. Phil, Kristoffer Ullabandet.
Hejsan Fatima. Thomas Lydahl heter jag. Jag är författare, föreläsare och personlig coach. Jag är författare och medförfattare till 15 böcker som bara handlar om inre välmående. Och det är väl ganska klart att de som begår brott mår inte speciellt bra i sinnet. För det är ju så här att vi har alla gjort eller sagt saker som vi har ångrat. Och jag tror många kriminella ångrar vad de har gjort. Men vad är det som får dem att göra detta? Jo, enligt mig så är det deras inre dialog. De hör själva att man gör detta, detta är skitbra. Detta kan du inte missa, det måste du göra, det kommer till att lösa allting. Så vi har alla tokiga tankar. Men skillnaden på kriminella och vi som inte är kriminella, det är ju att vi lyssnar inte på våra tokiga tankar. Jag har själv tänkt att den jäkeln skulle man dödat, men jag agerar inte på det. Så skillnaden är mellan kriminella och lagliga, det är ju att de lyssnar på de tokiga tankarna, vilket andra inte gör. Jag är jättenyfiken på vad kriminalvården gör egentligen för att få de som sitter inne att inse att rösten i skallen, den inre dialogen, är inte en förmedlare av verkligheten. Det är bara en tokig tanke som dyker upp. För i den sekunden man förstår det, ja men då agerar man inte på allting. Och jag coachar folk alltså från 10 år upp till 70 år. Jag coachar ungdomar, jag coachar föräldrar, jag coachar ledare och så vidare. Och den här förbaskade inre dialogen kan verkligen ställa till det för oss. Jag är ju säker på att de får lära sig hur de ska tänka. Tänk så här i den här situationen och tänk så här med den här situationen. Och det verkar jättelogiskt. Ja, men det är så ska jag tänka. Problemet är att vi väljer inte vad vi tänker. Tankar bara dyker upp. Jag vet inte om du har märkt det. Och ibland verkar det som att man kan välja vad man tänker. Men för det mesta gör man inte det. Och då är ju inte lösningen att försöka få folk till att tänka på rätt sätt. Enligt mig så är det lösningen till att inse att tankar är inte riktigt lika verkliga som de verkar vara. Att istället för att försöka ändra på dem, förtränga dem, trycka undan dem, ge fan i dem, skita i dem. Och när du skiter i ditt tänkande, ja, då spelar det ingen roll vad innehållet är. Men om du lyssnar på allting, ja, då får du kämpa dig och slita dig igenom livet. Vilket är onödigt tycker jag. Så att jag skulle ju vilja få reda på vad kriminalvården gör och vad man kan göra. Vad kan jag göra? Kan jag göra någonting för att få dem att inse att den här rösten i skallen, den ska man fan inte lita på alltid. Så jag är jättenyfiken på att höra vad du har att säga om det. Ser fram emot svaret.
Thomas Lydahl, föreläsare och författare och coach. Vad bra han är, Fatima.
Ja, verkligen.
Thomas, han föreläser en hel del. Han drar fulla hus. Tänk om du skulle ut och föreläsa, Fatima. Tänk om du skulle göra det tillsammans med någon annan.
Ja.
Vem skulle du ta?
Så här spontant, alltså, det finns ju en väldig massa människor jag gärna skulle föreläsa ihop med. Jag tror att du och jag skulle kunna föreläsa och göra bra grejer. Vi får dra på Sverige-turné, tycker jag.
Det tror jag inte. Jag hatar att prata inför folk. Det är det värsta jag vet.
Då kan du sitta där och vara söt så kan jag prata. Ja, nej, men spontant så tänker jag... Jag har ju varit verksam inom en organisation som heter Mind.
Och vad är Mind?
Ja, nej, men det bland annat då så har ju Mind den här självmordslinjen som man kan ringa till när man tycker att livet är svårt. Så en sorts, vad ska jag säga, medmänskliga samtal egentligen håller man på med. Och där finns en arbetsledare och en ansvarig samordnare bland annat för natten, för jag har ju jobbat då på natten, en man som heter Daniel Rolke.
Och är det honom du vill ut med på vägarna?
Jag skulle så gärna åka ut och föreläsa tillsammans med honom, därför att han är snabbtänkt, begåvad och på så många olika områden. Bland annat så var ju Daniel med och skapade det här som heter Djurrättsalliansen, för att han är ju precis som du gissar nu då, som jag, vegan. Och han har en organisation idag som heter Animal Kind, som bland annat arbetar då mot djurförsök och sånt. Han har en bred kompetens både på det mänskliga måendets område och vad gäller då liksom djurs mående.
Daniel och du, ni måste ut och föreläsa. Du, Thomas, han pratar om de här brottslingarnas inre dialog. Alltså tokiga tankar, den vill man ha ihjäl, men man liksom, vi vanliga människor, vi hejdar oss. Vi agerar inte på tankarna. Och då undrar ju Thomas här, vad gör liksom kriminalvården för att få de här fångarna att inse att den där rösten, den är ingen viktig, det är bara en tokig tanke?
Ja, just det, att de här tankarna inte är så verkliga som de synes vara.
Nej, precis.
Jag förstår det Thomas frågar om, som att det här med att ta in och förstå, det är ju en inre process hos den enskilda individen. Och då så går mina tankar direkt till att det väl ytterst egentligen handlar om individens förutsättningar. Eller kanske om man vänder på det då, vilka förutsättningar kan man skapa inom ramen för kriminalvården för individen att komma fram till den här slutsatsen att våra tankar inte är verkliga. Och det här är ju ingenting som jag jobbar med dagligdags. Så jag klurade en stund på den här frågeställningen och sen så ringde jag upp vår kloka bekantskap Andreas Bergström på Frivården i Malmö. Och så språkade jag med honom en god stund. Och Andreas Bergström, han tolkar ju också med den reservationen att det är jag då som framför Thomas Lydahls fråga till honom. Så han tolkar den på ett likartat sätt som jag själv gör. Och han säger ju det att det är en väldigt intressant fråga. Själv ser han ju i sitt arbete det mesta ske i komplexa kombinationer. Så att det är ju inte renodlat åt ett eller ett annat håll. Och det som Thomas tar upp är ju inte väsensskilt från det. I det här fallet blir det ju frivården, men jag menar frivården ingår ju i kriminalvården som man arbetar med. För Andreas så handlar den här frågeställningen om individens egen mottaglighet och den inre kompassen. Och han funderar lite grann på i samtalet med honom om man egentligen kan hålla på med just det här inom kriminalvården. Och så lyfter han en sån här grundläggande förutsättning som att en väldigt stor andel av kriminalvårdens klienter har någon form av diagnos. Och det kan liksom svårliggöra mottagligheten och förmågan att hejda sig eller stoppa upp.
Så där har vi ett problem.
Där har vi ett problem, och kombinerar man det då med en annan vanlig företeelse, till exempel missbruk, så försvårar det ytterligare. Och då blir egentligen lite grann Andreas fråga tillbaka till Thomas blir, hur förändrar man den inre kompassen för en människa som till exempel inte då har förmågan att hejda sig? Andreas berättar också för mig att kriminalvården arbetar enligt någonting som heter Krimstix då. Och det är en evidensbaserad modell från Kanada som man skulle kunna beskriva som det här RBM i praktiken. Och då ligger ju fokus egentligen, precis som Thomas berör, på attityder, tankemönster. Helt enkelt, som jag förstod Andreas, för att de utgör grunden eller rötterna då till det som händer med individen. Men naturligtvis, visst är det så att det huvudsakliga arbetssättet eller modellen är en typ av kognitiv beteendeterapi som egentligen då går ut på att man hanterar uttrycket för de här svårigheterna. Thomas vänder ju egentligen på resonemanget genom att säga att det handlar ju inte om förmågan att hantera de tankar som kommer upp. Det handlar om att utveckla en förmåga att bortse ifrån det vi tänker. Så jag får kanske bolla tillbaka det till Thomas själv då. Vad skulle han själv vilja se för förändringar i arbetet med de intagna inom kriminal och frivård? Och hur skulle man kunna arbeta på det sätt han föreslår?
Vi får återkomma till det. Apropå tankar och sådär, grubblerier. Vilken typ av tankar har du svårt att, så att säga, tränga undan?
Jag tror att det är tankar på när, alltså ibland i perioder i livet så genomgår man ju saker och ting som är oroande. Man oroar sig för sina barn under uppväxten, man är rädd att de ska komma till skada och så vidare. Ibland är man orolig för egen del. Jag har ju i perioder av mitt liv till exempel levt under hot. Och även om jag är en förhållandevis tuff människa så är det klart att det påverkar.
Där nöter tankarna på psyket, eller?
Ja, de gör ju det. Man får ju liksom aldrig ro. Oftast huvudsakligen då genom att de stör nattsömnen. Och du vet ju var och en att sover man inte ordentligt så man blir ganska osorterad på det tredje dygnet.
Hur gör du? Har du någon strategi när tankarna poppar upp? Hur får du bort dem?
Ja, men det är ju ganska spännande för då kommer vi nästan in på det här som Thomas Lydahl talar om. Fast min egen händigt hemmaknåpade version av det. Jag säger till mig själv, det här händer inte nu. Det här är inte på riktigt. Det finns ingen anledning att vara rädd för detta nu.
En person som verkligen har fastnat och agerat på sina dåliga tankar, det är en fånge. Han, jag tror han är lite över 70 år. Olof Lessmark heter han. Fatima, du ska få berätta om Olof och mäklarmordet.
Det är sent på kvällen den 22 november 2022, en tisdag. Olof Lessmark, en 73-årig man som arbetat som fiskedirektör på Länsstyrelsen i Kronoberg, har tagit sig hem till en 71-årig man i Växjö. 71-åringen, som vi kallar för Bengt, har ett förflutet som fastighetsmäklare. Nu ringer det på dörrklockan hemma hos Bengt, som öppnar. Där, utanför ytterdörren, står Olof, den pensionerade fiskedirektören, med ett gevär i handen. Olof höjer nu vapnet och trycker av. Olofs och Bengts vägar har korsats 5 år tidigare, redan 2017. Olof har sålt sitt hus, en gul villa i Alvesta. Han har anlitat Bengt som mäklare. Efter husförsäljningen har Olof ångrat att han har sålt sitt hus och mentalt har han mått allt sämre. Olof har bott en tid i en stuga. Han har även bott en tid på hotell och i sin egen bil. Till slut har han blivit uteliggare. Och tankarna på husaffären har upptagit all hans vakna tid. Olof har riktat sin ilska mot Bengt, han som tagit hand om husförsäljningen. Hatet inom Olof har grott och till slut fått väldiga proportioner. På dagen 5 år efter husförsäljningen står nu Olof utanför Bengts dörr, redo att döda. Han grips och ställs inför rätta. Och åklagare Emma Berge konstaterar att det finns ett tydligt hämndmotiv. Vi hör Olof Lessmark i rätten på de åtalades bänk. Olof får frågor om sina mångåriga kontakter med vården.
För som jag har förstått det så hade du den första kontakten med sjukvården var i 2017.
Ja, det var efter...
Alltså angående ditt mående, tänker jag på nu.
Ja, det var bara mitt mående och att jag kände att det hade knäppt till i huvudet på mig, som jag sa den 9 maj. För jag kände detta. Jag kan inte tänka logiskt efter det datumet. Det kom bara på ett par år sånt där, va?
Mm.
Tankarna bara drog iväg och jag kunde inte tänka logiskt och klart.
Ja.
Och det var det jag tog upp en månad efteråt när jag var på sjukvården. Hur dåligt jag mådde och jag kunde inte förklara riktigt själv. Jag var ju...
Mm. Och när fick du den här diagnosen depression då?
Det fick jag i mitten på juli 2017.
Och den har sen...
Den har bara löpt på.
Den har löpt på, okej. Okay.
Ja. Den har bara löpt på.
Ja. För om man läser dina journaler så det de reflekterar över återkommande, det är ju att du hela tiden håller och berättar om den här husförsäljningen.
Mm.
Det var så det var, eller?
Ja.
För det är de... Det sjukvårdspersonal beskriver, på det sätt som de beskriver det, är att du är rigid i dina tankemönster och tankebanor.
Mm.
Det vill säga att du kan inte bryta dem.
Nej, det är säkert riktigt.
Det kan vara riktigt?
Ja.
Ja. Och du beskriver dig själv som ett ältande och att du har Du har talat med detta om dina med vänner och bekanta och familj och sådär.
Ja, pratat sen med dem så de inte orkar höra mig.
Olof kan inte få stopp på sina tankar. Och till slut så står han där med bössan i handen utanför sin mäklares bostad i Växjö. Olof skjuter och mannen framför honom segnar ner, död. Den 5 år gamla husaffären har fått en dödlig utgång. Och Olof Lessmark, den tidigare fiskedirektören, riskerar livstidsfängelse. Tingsrätten fastslår istället 16 års fängelse. Vi hör Leif G.W. Persson i Nyhetsmorgon.
Man enas om att 16 år, han kommer vara 84 år gammal när han muckar från anstalten. Och då har han ändå fått sin rabatt tillgodoräknad, för annars skulle han ha varit 90 år. Återfallsrisken får nog anses vara låg. Det var det här som stökade till från honom.
Olof Lessmark nöjer sig med domen, 16 års fängelse, och väljer att inte överklaga. Han transporteras till Kumlaanstalten där han nu avtjänar sitt straff.
Mäklarmordet i Växjö, alltså Olof Lessmark, dömd till 16 års fängelse för det här mordet. I 5 års tid så bar han på de här mörka tankarna att han blivit lurad att sälja sin bostad. Snack om att verkligen agera på sin inre röst, Fatima.
Ja, verkligen. Och man kan ju tycka någonstans, vi pratade ju om uppsåt och olika typer av brott häromdagen, du och jag. Och då tänker jag att här har han ju under 5 års tid haft möjlighet att tänka och tänka om och möjligen också då besinna sig. Men han väljer aktivt att begå det här brottet ändå.
Och hatet har så att säga grott.
Ja.
Hemskt fall.
Mm, mycket.
Vi har 2 frågor på växttema. Första kommer från Sonja i Enköping. Men först, jag tänkte bara höra med dig, Fatima. Har du det man kallar gröna fingrar?
Ja, men det vill jag nog påstå att jag har, utom vad gäller en sak.
Får jag gissa?
Ja.
Kaktusar?
Nej, potatis.
Potatis?
Av någon underlig jäkla anledning så misslyckas jag varje år med potatis.
Det måste vara fel på jorden.
Ja, kanske. Eller på mig.
Vad lyckas du mest med då?
Mm, det är olika typer utav alltså, zucchini, aubergine, pumpa brukar bli väldigt bra.
Oj, det som jag trodde var svårast att lyckas med.
Ja, nej, inte här. Här är det potatis.
Underbart. Sonja skriver så här, jag är emot allt vad överförmynderi heter och jag blev så arg när jag fick höra att man inte får ha vilka växter man vill i sin egen trädgård. Är det dags att göra ett trädgårdsuppror? Ja, trädgårdsuppror. Är det något som du hakar på, Fatima?
Jag var nog nästan lite grann på väg för något år sedan för att då hörde jag, det spreds rykten och jag vet inte riktigt var det här landade någonstans. Men jag hörde att syrener skulle vara en invasiv art och att man på sikt här skulle få ett påbud att ta bort sina syrener.
Oj, de som är finast.
Ja, och doftar så gott och som är liksom för mig är en jättestor del av det här kanelbulledoftande folkhemmet, va?
Och vad har syrenerna gjort för ont då?
Ja, tydligen så är de invasiva och invasiv brukar ju betyda att de tränger ut, att de sprider sig friskt och att de tränger ut annan växtlighet. Jag kan inte tänka mig annat, att det är det handlar om.
Så syrenerna lever farligt. Finns det några fler växter? Något som man kanske inte ens får ha där ute i rabatten?
Ja, alltså det finns ju en sån här lista som kommer från EU som allt annat ont höll jag på att säga.
Där fick du till det, va?
Ja, men sånt där som man inte får ha. Och jag måste säga att när jag tittar på den här listan så tänker jag att jag överhuvudtaget aldrig sett de här utom 2 stycken arter då.
Vad snackar vi för växter nu då?
Gudaträd.
Gudaträd?
Mm, ingen aning. Ingen aning om vad det är.
Det låter som religiöst.
Ja, det är ett träd som växer upp till himlen så vi kan prata med Gud. Det är väl ett bra träd. Ja.
Och det får man inte ha. Så.
Nej, gul skunkkalla, fjäderborstgräs, japansk humle. Ja, men det börjar likna en växt som jag kanske kan känna igen.
Och humle då? Har det med... Ja, det är väl lite ölaktigt, eller?
Alltså, egentligen så skulle jag kunna tro att alla de här har det gemensamt att de konkurrerar ut annan växtlighet och att de faktiskt inte då är naturliga för vår flora från början då. Att det är det handlar om.
Och är det så att säga olagligt att ha det då?
Ja, Det kan ge böter, men, säger man från Naturvårdsverkets sida i ett sammanhang, det handlar ju mer om att om man då har fått ett föreläggande, det är så här, du har ett gudaträd i din trädgård, ta bort det. Om jag då inte gör det, då kan jag få böter.
Okej, men man får en liten varning först.
Ja, jo, precis. Och man uppmanas att... Men däremot, de här jättebalsamin och jätteloka som också finns på den här listan, de kan man ju träffa på. De är ju, jag höll på att säga, jag var helt övertygad om att de var inhemska. För att de ser man ju typ överallt. Jag är ganska säker på att jag har inte jättebalsamin, men i och med att min fastighet gränsar mot fält bakom så här, så är jag ganska säker på att jättelokor dyker upp med jämna mellanrum, och så fort jag ser något som påminner om en jätteloka så ser jag till att kapa den bara.
Oj då. Du, får man ha, det första jag tänker på när det handlar om olagliga växter, det är ju såna här haschplanter, det får man inte ha, va?
Nej, det är brott mot narkotikalagstiftningen.
Det är till och med så illa. Det låter ju som... Då blir det liksom stora påföljder helt plötsligt.
Ja, böter eller 3 års fängelse beroende på om det är ett lindrigt eller ett grovt brott. Och det beror ju på mängden naturligtvis.
Du har gröna fingrar. Vi har en annan lyssnare som också verkar ha det. Det är en anonym lyssnare som skriver så här. För några kvällar sedan så såg jag att någon ställt ut en radda pelargoner i husets gemensamma garage. Jag knipsade av en kvist, ett skott som är satt i ett glas vatten i hopp om att skottet ska bilda rötter och kunna sättas i jord. Är förfarandet olämpligt eller olagligt?
Alltså jag skulle kalla det för ett olämpligt beteende. Det är på samma sätt som att egentligen så är det väl inte olagligt att palla äpplen. Så om du skulle komma in kutandes på min tomt och palla äpplen, det skulle kunna vara, är ju då ett hemfridsbrott i och med att du inte var tillåten att komma in på min tomt. Och sen om du i pallandet klättrar i mina äppelträd och bryter av grenar och sånt, så är det ju en skadegörelse. Men om vi förutsätter att den här personen som nöp det här lilla skottet inte skadade blommorna i övrigt, så kan inte jag se att det är olagligt. Däremot så är det väl mycket smidigare tycker jag att fråga den personen som äger blommorna om det är så att jag kanske kan få ett skott, för det får man
men
i regel.
Är det inte så här som man har hört i alla fall när man var liten, att ska man liksom lyckas med den här växten, då måste man ta den. Säger man till innan, då blir det inte liksom samma, vad ska jag säga, magiska kraft i de här växterna.
Ja, jo, nej, men det är någon sån här gammal skrockhistoria, ja. Jag tror att till och med alltså fantastiska Magdalena Ribbing, vår vett- och etikettdrottning, som tyvärr inte finns hos oss längre, hon vet jag att hon resonerade kring det här, att det egentligen följer med kutymen på något vis, att man ber någon vända ryggen till medan man nyper ett litet skott i största hemlighet för att växten ska ta sig.
Så man hintar om att man ska göra det, och då får den andra en chans att säga nej.
Ja, just det. Eller att vända ryggen till, så att det kan ske då i löndom då, inom citationstecken, så att den blir kraftig när den växer.
Vi har pratat mäklamord och hakors. Vi har också pratat pelargoner och gangsterliv. Så har vi pratat om Alex Schulman och Markoolio. Och Fatima, jag är fortfarande lite orolig. Den där träffen de ska ha imorgon. Tänk om det blir så att den urartar.
Ja, och så springer Markoolio hem och så skriver han en nedsättande låt om Alex. Och då ringer jag till Markoolio och så säger jag så här, du behöver bestämt en slinga sitar på den låten.
Ja, och då är också de här inre tankarna igång. Alltså min inre dialog.
Mm.
Jag kanske borde ringa Thomas Lydahl.
Ja, och då kan han lära dig att kanske inte säga saker som du sen mår dåligt över.
Du, de där katterna förresten, Fatima, hur mycket sa du att de var värda? Sa du 140 000?
Ja, det blir ju 160 000 om man utgår ifrån vad det kostar att köpa en sån kattunge. Men det är som med bilar, va? Det är värdet sjunker. Redan på något år eller ja, ett halvår när det gäller ett djur, så är ju värdet betydligt mer decimerat.
Nu fick jag dåliga tankar. Vi säger så, du Fatima, vi stänger butiken. Fint att ni varit med oss. Vi är tillbaka om en vecka. Hej.
Hej.
Du har lyssnat på Fråga kriminologen-podden med Fatima Berg och Ola Lagerström.
Hallå.
Ja, tjena. Du, det gick bra. De slog inte ihjäl varann.
Jaha, Alex och Markoolio menar du?
Ja, men exakt. Precis.
Ja, men det var väl bra.
Ja.
Men kan inte du sluta sprida en massa dålig stämning nu och liksom hålla på att uppvigla folk till brott? Ta det här med mina katter till exempel. Alltså mina katter är min familj. Jag vill inte ha kattjuvar här, Ola.
Ja, är det så illa så? Men jag lägger mig platt, alltså jag ska skärpa mig. Men du hörs om en vecka, va, eller?
Ja, du kan ringa mig.
7:55, Roger, Laila och Rix Morgonso. Och nu har Markolio försvunnit ut på redaktionen för att släppa in Alex Schulman i studion.
Ja, jag vet inte. Vågar vi låta honom möta upp Alex?
De far genom en trång kanal med idylliska skärgårdshus på varje sida. Bobo.
Titta ut. Sveriges vackraste plats.
Bill.
Ja, otroligt.
De blickar ut över branta klippor som leder ner mot små bryggor längs vattnet. Bobo pekar mot ett av husen.
Där är Markolios hus.
Bill.
Är det?
Bobo.
Ja, han har tagit in 8 ton sand och byggt en sandstrand och satt palmer längs hela strandlinjen. Ser du? Mm.
Skrattar till.
Vilket litet luder.
Bobo och Bill tittar på strandtomten som passerar förbi dem. Det är mycket riktigt palmer som kantar strandlinjen. Bobo mumlar hatiskt. Mm.
Hem till Tammerfors med dig, ditt finska flask. Hör du vad jag säger? Ditt eländiga fyllefinne. Karelenhora. Muminbög. Ja, det är bra.
Vad säger ni där då?
Du har lyssnat på Fråga kriminologen-podden med Fatima Adberg och Ola Lagerström. Har du en fråga som du vill få med i podden? Maila gärna din fråga till juristfirmaadberger@gmail.com. Behöver du ett målsägande biträde eller annan juridisk hjälp? Maila Fatima på samma adress, alltså juristfirmaadberger@gmail.com. Du kan också ringa på 0762 72 77 40. Avsnittet är producerat av Kristoffer Warnberg på Kvarnberg Productions. Tack för att du lyssnat.